det är klart att bekvämlighet är kanske den största fördelen eller konkurrensfördelen som e-handeln har. Att du inte behöver lämna ditt hem, du kan väldigt bekvämt få produkter levererade hem till dig. Och quick commerce är ju ett sätt att göra det ännu snabbare och ännu bekvämare, att det är 20 minuter kanske. Men vi ser ju också nu då att aktörerna kopplar upp sig med andra samarbeten, så det behöver inte bara vara färdiglagad mat, utan det kan ju vara dagligvaruprodukter eller andra produkter också.
...2021 har präglats av en snabb förändring av detaljhandeln. Vi ser nya trender som quick commerce och cirkulär handel. Samtidigt som vi undrar när de stora detaljhandelskedjorna ska börja konkurrera med renodlade e-handlare. Men vi kan vara helt säkra på att omvandlingen av svensk detaljhandel fortsätter nästa år. I dagens avsnitt samtalar vi med Emma Hernell, vd på HUI Research, med lång erfarenhet som detaljhandelsanalytiker. Emma Hernell är vd på HUI. Välkommen.
Tack så jättemycket.
HUI, ni gör ju e-barometern till exempel tillsammans med Postnord och sådär. Och men ni gör mycket sådana rapporter för andra företag och specialbeställningar och så också, eller hur?
Ja, vi jobbar ju med analys, rådgivning, strategi för bolag i och omkring detaljhandeln. Och vi har ju ett makroperspektiv på handeln hela tiden. Vi analyserar hur utbudssidan utvecklas, företagen, vilken riktning de tar. Men vi jobbar också väldigt mycket med analys av efterfrågesidan, konsumentbeteenden, värderingar, hur de förändras, hur det påverkar konsumtionen, vad det får för konsekvenser för samhällsekonomin. Så vi går hela tiden mellan mikro och makro, och det är det här nya konsumtionslandskapet som vi är fascinerade av och hjälper företagen att förstå.
Du säger konsumentbeteenden. Det har ju tröskats lite här nu med den ökade e-handeln och så under pandemin och sånt. Men är det någonting annat du har noterat?
Jo, men det finns många värderingar som förändras hos konsumenten och som påverkar vad vi konsumerar. Vi har ju sett under en lång tid så finns det en trend att vi lägger allt större andel av disponibel inkomst på sånt som har med kultur och fritid att göra.
Men det har vi inte kunnat gjort så mycket de sista 2 åren. Eller?
Nej, det har vi inte kunnat göra, och ändå så är det någonting som har vuxit då. Men drar man ut tidsserien lite längre, från början på 90-talet, så ser man en ganska tydlig sån förflyttning från prylar mot annan typ av konsumtion, då tjänster, kultur.
Ja, det tycker jag låter bra, måste jag säga. Eller? Det
kanske ja.
Du lägger inga värderingar.
Nej, det är så samhället är, och det behöver man ju förhålla sig till naturligtvis.
Du, vad är det viktigaste man måste förstå om man ska förstå detaljhandels utveckling? Vad är den viktigaste datan, och vad är de viktigaste konsumentförändringarna, tänker du, om man ska hänga med här och faktiskt förstå vad som händer?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag tror att man måste förstå var människor rör sig någonstans. Var finns flödena? Detaljhandel...
Var man är rent fysiskt i rummet? Eller?
Ja, eller digitalt.
Ja, just det.
Såklart. Ja, det är ju det detaljhandel handlar om. Detaljhandel finns alltid där människorna finns och rör sig. Handelsplatserna uppkom där det fanns allfartsvägar som korsades. Där blev det köpingar, handelsplatser, marknadsplatser, köpingar så småningom. Sen har vi byggt flöden i form av stora köpcentrum. Man bygger ett utbud som blir så stort så att människor
drar sig dit.
Och idag finns människorna i sociala kanaler, och då behöver man vara där. Så jag tror att det viktigaste är att förstå hur flödena rör sig, förflyttas.
Och då måste ju ha varit ganska stor förändring på under de sista 2 åren här.
Ja, oerhört stora förändringar, ja.
Men det sannolikt så faller vi tillbaka till de gamla mönstren.
Ja, men i vissa branscher gör vi det, inte i alla branscher. Det är klart att nya konsumentkategorier började ju använda digitala kanaler därför att de tvingades till det.
Du tänker på äldre och så?
Äldre framförallt. Och några av dem hade nog en positiv upplevelse och tyckte det var jättebra och kommer stanna kvar där. Andra tycker att det är jätteskönt att få komma tillbaka till de fysiska butikerna igen och kommer göra det. Men de flesta av oss kommer nog att mixa det lite grann. Ibland så är det bättre att handla digitalt, och ibland har man vägarna förbi en fysisk butik.
Det vore ju liksom nästan tjänstefel av mig om vi inte snackar Black Week här.
Mm.
För den tog ju slut här för några dagar sedan.
Mm.
Men jag vet att ni har ingen egen data, eller ni har inte analyserat fram någon ännu.
Nej, vi har ingen egen data på det, så vi vet inte exakt. Exakt hur det gick.
Men man har ju fått lite, jag utgår från att du har följt med i media och de, så Nets har ju släppt en undersökning där de, deras take var väl egentligen att just själva fredagen tappade ganska mycket, men och ökningen var relativt liten på hela Black Week. Det var väl typ, ska vi se här, 1,4%. Vilket ju man får ändå se som en blygsam tillväxt.
Mm. Jag tror att det finns nog flera faktorer som påverkar det där. Dels har vi ju sett under de senaste åren att den där fredagen har ju blivit utdragen och blivit en vecka istället. Och
ja,
för en del nästan två veckor. Eller man börjar liksom långt i förväg. Och det är väl för handeln är nog det en ganska bra utveckling. För det är egentligen ingen som är bekänt av att det blir en sån oerhörd koncentration till en dag.
Det är idiotiskt egentligen.
Alltså man har svårt att klara det med personal och utrymmen och så vidare. Så det är nog bra att det inte riktigt är så längre. Men sen handlar ju rea, har man ju av olika skäl så att säga. Man kan ju ha rea också för att man har ett behov av att sälja ut restlager. Det är ju det som är ursprunget till rea egentligen. Ja. Och det är mycket möjligt att vi har haft en ganska kraftig återhämtning i många butiker.
Ända sedan i somras egentligen.
Ja, precis. Mm. Så det kanske inte fanns så mycket restlager att sälja ut.
Man vill
ut.
Inte bli av med det, utan man vill kunna ta ut full pris.
Inför julhandeln här nu, så man kanske har stora förväntningar på det.
Jag kanske, innan vi snackar vidare om det här, kanske, men det finns ju lite andra. Svea Ekonomi också släppt, och de menar ju att Black Friday ökade med 4,1%. Men det beror väl lite på att de har väl lite olika e-handlare helt enkelt. Sen var jag på Klarna här i veckan och pratade med dem. De ville inte släppa några siffror, men de, så mycket sa de i alla fall att det hade gått uppåt.
Mm.
Och kanske inte så lite som Nets då. Det var så, nu gör jag en hård tolkning av liksom så här minspel och sånt när jag pressar dem och de inte sa någonting.
Ja, men det är ju, man kan ju mäta det här på olika sätt, och det har de ju gjort, och det är därför man får lite olika siffror. Jag kan inte säga vilket som är det mest korrekta, men vi har ju, för oftast så har vi ju tillväxt i detaljhandeln. Det är väldigt ovanligt att vi inte har.
Men har vi inte haft tillväxt i detaljhandeln?
Nej, men det kan ju vara enskilt. Ja, men då får man backa tillbaka, ända tillbaka till, ja, men ännu längre tillbaka. Alltså, det var positivt att
ta.
Nej, alltså början på 90-talet.
Okej, okay, den krisen jag glömt. Men det var väl då man var ung och inte fick något jobb.
Ja, jag tror 95 kan nog vara senaste åren det var riktigt negativa tal. Så att då händer ju någonting extremt
kris, alltså.
I ekonomin. Ja. Precis.
Detaljhandeln växer alltid. Hur kan det komma sig att den alltid växer?
Men du har ju en tillväxt i ekonomin. Du har vi har ju haft en befolkningsökning under senare år. Det finns många faktorer som gör att det är naturligt. Att.
Mm. Vi har ju så lite data att utgå från. Alltså det blir mer så här liksom lite löst tyckande utifrån i och för sig att man följer med. Jag har ändå en känsla av att Black Week, Black Friday, att är det inte en platå vi har kommit upp på här? Det kanske har varit en hype i flera år, eller tror du mer att det handlar om de här restlagen, att de är så små?
Ja, men det kan handla om det, men det kan ju också handla om vad detaljhandelsbolagen vill. Vill man ha den här perioden, eller tvingas
pengar.
Man in i den? Ja, men det är ju inte säkert att det är bra för bolagen att den här reaperioden ligger här precis före årets viktigaste shoppingperiod. Vi har ju sett att julhandeln har ju spridits ut, så att säga. Den börjar tidigare nu än vad den gjorde tidigare, och vi tror att Black Friday är skälet till det.
I år är inte det så konstigt, för jag tycker det är ju många som har gått ut och uppmanat folk, det har vi gjort i den här podden flera gånger också, att köp era julklappar tidigt i år, för vi vet inte hur det blir med liksom tillgången på varor och sånt.
Nej, och pandemin har ju också gjort det. Förra året så pratade vi ju jättemycket om det, vi var oroliga för hur e-handeln skulle klara av och utlämningsställen och logistik, leverantören och så vidare skulle klara av att hantera.
Men det
hantera.
Fixade de väl?
Ja, det gjorde de.
Ja, det är ju fantastiskt egentligen.
Men kanske också för att konsumenterna inte väntade till veckan före utan var lite tidigare.
Nej, men jag vet, jag pratade med en vecka då med Peter Hislin, Anders chef på PostNord.
Mm.
Och han var ju liksom nästan beklagad sig lite. Det finns en tendens att skjuta budbäran hela tiden. Media får stå får klä skott för vad som händer. Och de menar att det har varit så mycket negativa skriverier kring det här. Och, så liksom, och Black Week, och en stor nyhet i veckan har ju varit så här bedrägerier på CD-on. Och, jag har svårt att tro att det där tror jag bara spelar roll på marginalen. Jag tror nog mer på dina förklaringar faktiskt.
Mm. Ja, det finns nog kanske något lite större underliggande. Jag tror att, och jag tror man får ju inte glömma heller att även om det är inte säkert att det är bra för bolagen alla gånger, så kan det ju vara så att konsumenterna uppskattar det, de här reorna. Det får man inte underskatta heller. Alltså, behovet av att kunna köpa lite finare saker till nedsatta priser för vissa hushåll kan ju vara jätteviktigt också.
Man blir ju lite besviken när man går ut, för jag har ju varit ute och letat och jag tycker inte jag hittar så många bra erbjudanden faktiskt.
Nej.
Men jag kanske har för höga förväntningar.
Mm. Ja, men de vill att du ska komma nästa vecka och börja julhandla.
Jag har faktiskt klarat av det mesta av mina julklappar, så jag är ganska nöjd. Men du, finns det något mer att säga om Black Week, tycker du? Sådär?
Nej, men det, jag tycker det är ett intressant fenomen, och jag tror att många bolag är lite dubbla inför det. Det är klart att man kan göra smarta kampanjer där man verkligen får ut någonting positivt av det och man skapar ett mervärde för konsumenterna. Men det är inte helt oproblematiskt att det ligger precis före julhandeln.
HI har ju tagit fram tillsammans med Postnord topplistan när man frågar konsumenterna vilka är deras favoritbutiker. Nu är de här siffrorna hyfsat gamla, men jag misstänker att de inte har ändrats så där hemskt mycket. De är väl i princip ett år gamla, eller hur?
Ja, det är de.
Ja, jag tänker, jag lägger upp hela topplistan i texten i samband med podden, men du vill ändå dividera där, för att den är ju lite speciell, den här topplistan, framförallt i toppen.
Ja, jag tycker den är spännande. Är man analytiker så är den här typen av topplistor är såklart intressant att titta på om man lägger lite tid på att fundera på vilka bolag som är med där och varför de är det. Men
jag kanske bara snabbt ska räkna topplistan, de första fem, vi kan inte köra hela. Det är Apotea, Zalando, H&M, Adlibris, CD-ON. Det är en topp fem.
Det är topp fem. Och det är företag som du känner igen, som har starka varumärken. Men det som är lite speciellt, det är ju att vi har en etta då som är Apotea och har varit i flera år. Samma etta. Och jag brukar säga att de är både nummer 1, 2 och 3, för det är så stort avstånd mellan ettan och tvåan.
Ja, men det är en onaturligt stort avstånd, är det inte det? För jag menar, jag älskar Apotea, det är inte det. Men ska de verkligen vara så mycket bättre än resten av gänget?
Ja, nej, men det är ju spännande. Vi får väl se de här. Det finns ju fler nätapotek som växer som tusan och som kanske springer i kapp så småningom. Men just nu så är Apotea där. Och det är ju någonting med smidigheten och bekvämligheten. Och att trots att de liksom lovar att de är snabba, så lyckas de hela tiden överträffa.
Var ännu snabbare.
Överträffa förväntningarna. Så att det har varit väldigt mycket i början av deras resa, så var det mycket word of mouth, där man berättade att jag fick hemleverans och det kom samma kväll.
För att jag menar, de har ju mycket produkter, men det är ju inga spännande produkter. Det är ju sånt där liksom.
Nej, det är ju klassiska apoteksprodukter.
Sånt man behöver liksom.
Ja, men ett bredare sortiment än du hittar i den vanliga apotekshandeln då kanske.
Ja. Nej, men allting verkar ju handla om, jag menar, det är klart att de har ju ett väldigt stort, dels är de ju otroligt snabba och har väldigt många fraktalternativ, och de hela tiden överträffar ens, de lyckas ju hela tiden överträffa ens förväntningar på något konstigt sätt. Och jag vet under pandemin när de började verkligen gå på knäna, för de fick en sån här extrem omsättningsökning bara på från dag 1 till dag 2. Jag tyckte nästan det var lite orättvist när man, det var så här artiklar i media där man kritiserade dem för att det hade varit tufft för de anställda där. Jag menar, ökar du liksom omsättning med 40% från dag 1 till dag 2, det vore ju märkligt om, då är det ju något fel på organisationen om det inte blir jobbigt.
Nej, precis. Och det gäller att kunna anställa då i snabb takt och sådär, men det är också, apotekshandeln är också en bransch som verkligen har gynnats av covid, får vi väl säga, på det sättet att man fick upp e-handelsandelen. Apotekshandeln har en ganska, de konsumenterna är i genomsnitt äldre. Och de satt igång och e-handla och har stannat kvar, fortsatt att göra det.
det är ju här, det måste ju komma igång en utslagning av apotek förr eller senare.
De fysiska apoteken ska nog ner i antal lite grann, ja. Absolut, det tror jag.
Och det är så många aktörer och jag känner själv att jag, om man går in på ett apotek så får man alltid den här frågan, är du sån här, vad heter det, förmånskund eller vad det heter. Och jag svarar alltid, jag vet inte.
Nej, vilket apotek är jag på?
Ja, exakt, för jag vet inte vilket apotek jag är på. Jag vet inte om jag är så unik där. Men vi får hoppa lite vidare här. Tvåan Zalando, det är ju också en sån här jättestor aktör som har jättestort utbud, snabba leveranser. Nu har de har ju även svensk lager sedan några år tillbaka. Ja.
Stort utbud.
Ja. Gör det bra liksom.
De gör det bra. De är en plattform.
Ja.
Och det finns flera plattformar med på den här listan. Om man tittar på topp 10 så är både Zalando är med där.
Men du säger plattform, vad menar du med plattform då?
Jo, men då menar jag den här typen av företag som både har en egen e-handelsförsäljning och tjänar pengar på det, men som också har ett erbjudande där du som aktör kan lägga upp dina produkter och sälja dem via och med olika lösningar om du vill ha del i logistiken eller inte och så vidare.
Jag har bara en känsla av också att de är inte sån här som man får ju känna att Amazon är så här, det är liksom stora jätten glufs som äter upp sina samarbetspartner. Det är inte den känslan jag får när jag läser om Zalando och pratar med dem och sådär, utan jag känner de som har liksom mer ett partnerskap med sina.
Ja, men det som är likt med Amazon tror jag, det är att man experimenterar ganska mycket. Man testar olika lösningar och man gör nog det i partnerskap mycket med de som är här.
Returer är ju ett ständigt problem, särskilt när det gäller kläder. Jag är ju själv en ganska återkommande kund Zalando och jag tycker liksom väldigt smidigt att returnera med Zalando faktiskt. Jag vet ingen som är smidigare egentligen. De har ju till och med så man kan återförsluta kartongen med en speciell klisterremsa och det är väldigt smidigt online gränssnitt. Allting känns tryggt och bra. Liksom.
Och det är ju viktigt. För modehandeln är ju det särskilt viktigt. Att det
på tredje plats kommer H&M. Det kanske inte är så konstigt. Det måste vara en av de största detaljhandlarna i världen, eller till och med.
Ja, det är en stor. De är väl med på den där topp 200-listan någonstans, tror jag. Men,
inte mer än så.
Nej, därför att du vet de här stora dagligvaruhandlarna handlar
alla mathandlar kommer före.
De kommer före. Men visst är de stora och som modehandel är det absolut en av de största. Ett känt varumärke. Men
är det varumärket som bär dem, eller? H&M finns ju överallt. Varför ska jag börja handla på nätet?
Ja, men det vill du kanske göra. Du vill sitta i din soffa och smidigt. De har ju jobbat jättehårt med sina digitala lösningar och var ganska utskällda i början. För att de inte gjorde det eller inte kommunicerade kring det.
Det var många som dödsförklarade dem. Ja. Lite så absurt nästan.
Ja.
Ja.
Men här är de ju med och kunderna uppskattar dem. Och de är jätteduktiga tycker jag.
Ja. Alla de här som är med på topp 5 är ju också aktörer som har funnits väldigt länge.
De har funnits länge. Men jag ska säga bara kommentera H&M en gång till. Det är ju att det på topp 10 så är det ju egentligen bara två traditionella handelskedjor som är med. Det är H&M och ICA. Men det är ingen, mer.
Det är ju ett stort underbetyg.
Ja, det är det faktiskt. Det är det. Och det, jag tycker det är lite fascinerande att det verkar som att man är inte så duktig. De traditionella har haft jättesvårt för att klara
varför
den här omställningen.
För du tittar ju på hela branschen, eller hur?
Mm.
Och jobbar med hela branschen.
Mm.
Varför har de så svårt? Är det så svårt med e-handel?
Jag tror att om man har ett bagage med sig, det är ett annat sätt att tänka på. Har man ett bagage så är det väldigt svårt att ställa om till det. Sen ska jag säga åt andra hållet också, de främsta e-handlarna, de är sällan särskilt duktiga på att starta eller driva fysiska butiker.
Finns det någon e-handlare som är riktigt bra på fysiska butiker?
Nej, men jag tycker nog att Royal Design har blivit duktiga, men jag säger blivit duktiga.
Men de har haft problem under en lång tid.
Ja, det har de och de har experimenterat ganska mycket med sina butiker och det har tagit ganska lång tid. För att
vad gjorde de för fel då? Vågar du säga det?
Nej, men alltså det är ju väldigt mycket retail is detail brukar man säga. Det är ju ner på detaljerna och
fokus på detaljerna.
Känslan rätt och ja.
Alltså jag menar jag är ju väldigt mycket så här från titta utifrån och sånt, men man känner ju ibland när man kommer in i vissa butiker så känner man att det känns inte riktigt bra.
Nej. Du kan du känna ganska snabbt att här kommer jag hitta något eller här kommer jag inte hitta något.
Och det där det är det som du säger, det är de här detaljerna.
Ja, det är detaljer. Vad är det som möter dig det första? Vad är det som får dig när du kommer med full fart in i butiken och stanna upp? se dig omkring. Så att du börjar
väldigt liksom, mycket bemötandet också.
Bemötandet av personalen. Ja. Men ja. Också vilka produkter sitter på vilket ställe i butiken.
Mm. Men du kan inte nämna en enda e-handlare. Du säger att Royal Design håller på att bli bra. Men
Det finns det säkert. Men jag tänker att internationellt så finns det ju några stycken som är jätteduktiga. Warby Parker med glasögonen. Mm. Och,
okay. Men inga i Sverige.
Ja, men det är klart att det finns. Lyko är ju med på den här listan. De är ju framgångsrika med sina fysiska
butiker. Lyko känns ju som en riktig detaljhandelskedja om man går i deras butik.
Ja, det gör de absolut.
Men de har ju också, vad de gjorde var ju att de köpte ju en kedja.
Ja,
en fysisk kedja. Det är kanske därför, nu är de ju jätteduktiga. Mm. Så de kanske hade fått ordning på den. Ja, Lyko kanske vi kan ha med på den där. Listan,
ja, absolut. Nej, men och det är kanske så man behöver göra. Man kanske behöver köpa en fysisk kedja för att köpa in kompetensen egentligen. Och kanske behöver de fysiska kedjorna göra likadant. Och det gör de ju. Men, ja. Nej, men jag tycker det är fascinerande att det är bara H&M och ICA som är med på topp 10 här.
Mm. Och ICA var ju inte med tidigare.
Nej, det är första gången 2020 kom ju den här listan. Och det är ju coronaåret 2020. Och jag tror att det har med det att göra att ICA är med här nu.
Jag tänker på, apropå det här med e-handlare som bygger butiker. Jag tänker Adlibris där, som ligger ju fyra på listan. Och är ju en formidabel e-handlare.
Mm.
Ingen snack om saken. Funnits länge, duktiga, bra på leveranser. Enormt utbud naturligtvis. Men jag har aldrig varit så imponerad av dem. Jag har varit inne där några gånger i deras butik. Och det är liksom inget fel på den. Men det känns, jag går hellre in i en väl sorterad akademibokhandel eller någon av de här små oberoende som verkligen bjuder på en upplevelse, tycker jag.
Mm. Nej, men det, så är det väl. De har ju en butik på Kungsgatan som jag har varit i, och det är en bokhandel. Men det är inget speciellt.
Jag vet inte om det är en lång lista här, vi kan ju inte gå igenom allt här, men det viktigaste är ju egentligen kanske vilka som inte finns på den där listan.
Mm. Nej, men det är kedjebutikerna då.
Alla de här klädbutikerna.
Modehandeln.
Ja.
Och det finns ju flera då rena e-handlare, Zalando som plattformsföretag med Booster på plats 13 om man tittar på topp 20 och sådär, men de traditionella kedjorna är inte med, och det är inte heller så många dagligvaruhandlare med på den här listan.
Nej.
ICA är med för första gången.
Varför är det
gången?
Så, tror du? Nu är det här, det är ju 2020 den här listan är ifrån. Men som vi pratade om lite innan här, det är ju ganska jobbigt att handla mat på nätet, eller?
Ja, det kan vara ganska tidskrävande. Det kan vara svårt att hitta.
Ja, och leveranserna kanske inte alltid är så här tipptopp. Jag satt och gnällde här innan vi gick in i studion på att jag får så många kassar.
Mm. Just det,
halvpackade. Ja, det är ju en detalj, men det är ju liksom, man har ett berg med kassar i källaren, så blir man ju irriterad liksom.
Mm. Nej, men jag tror att dagligvaruhandeln har nog en hel del att göra. Hur ska kundvärvet se ut? Hur ska man välja alla de här produkterna som man ska ha i sin kasse på ett bra sätt? Det finns nog mycket att göra kvar där. Hur ska man få inspirationen som man alltid vill ha, när inte den fysiska dagligvaruhandeln alltid är jättebra heller? Men
jag tänkte på, vi sa det här som inte gör det fysiska bra. På sjätte plats har vi faktiskt webbhallen.
Mm.
Nu tycker inte jag det är någon stor upplevelse att gå in i webbhallar, men det är ganska ofta jag gör det. Men då handlar jag, beställer på nätet. Ska jag ha någon digital pryttel, då går jag nästan alltid till webbhallen. Det tar mig 10 minuter att gå till webbhallen från där vi sitter idag. Så att även om jag inte tycker att det är en upplevelse, så tycker jag det är bra.
Mm. De löser ditt problem.
De löser mitt problem med minsta möjliga smärta.
Mm. Och då kopplar, de är ju duktiga på multikanal också, koppla ihop e-handeln med den fysiska butiken och använda liksom det bästa av båda kanalerna.
Jag har aldrig gått in i webbhallen och frågat efter något. Jag har alltid beställt på nätet och sen hämtat. Och det tar ju bara några minuter, så får man, du kan komma och hämta den.
Och deras butiker är ju lite speciellt organiserade också, om du tänker efter. De ser inte riktigt ut som andra fysiska.
Det finns inga andra butiker som ser ut så, eller?
Nej, inte nu längre. Det är ju gammaldags butiker som har den här disken.
Ja, det har du rätt i. Det är ju gamla lanthandeln, revisited.
Ja. Men å andra sidan fungerar det jättebra när du ska hämta ut grejer då. Så den är ju organiserad på ett sånt sätt. Ja. Det som är utgångspunkt egentligen, att du ska hämta grejer du har beställt.
Sen är det ju alltid roligt med de här gamla e-handlarna som har konstiga namn, som Webhallen då. Det är ju fantastiskt namn alltså faktiskt. Jag vet, det är kanske ingen mening, är det någon annan på den här listan som du skulle vilja diskutera?
Nej, men det man kan säga också, det är väl att det här senaste året, det vi såg lite grann, det är ju att några utländska aktörer har försvunnit från listan eller trillat längre ner. Wish har droppat till exempel. Och det är väl också, det kan också ha med coronaåret att göra när det har blivit en bredare målgrupp som e-handlare, att den kanske är en lite mindre mogen målgrupp som e-handlare, och då börjar man med att vända sig till varumärken som är svenska och som man känner igen. Det krävs att man är en ganska rutinerad och erfaren e-handlare kanske för att hitta de här andra internationella varumärkena.
Samtidigt så liksom hela den här direkthandeln från Kina, det går ju väldigt starkt emot en annan trend där, som jag vet att du gärna pratar om, den cirkulär handeln.
Ja, precis.
Det känns ju liksom beställa någon liten elpryttel från Kina som man vet inte är typgodkänd och som kommer komma med flygfrakt.
Nej,
jag tycker inte man ska förbjuda sånt där, men man borde inte göra det, tycker jag. Bara med den enkla grejen att du vet ju inte om prylarna är säkra till att börja med.
Nej, precis. Och även när det gäller kemikalier och sådär.
Så
det kanske inte är så konstigt just
nej,
de
jag tycker inte, jag är inte så ledsen över det. Och jag skulle säga att jag tror att en av förklaringarna att Amazon i lanseringen i Sverige inte har gått så bra som folk kanske förväntar sig, det är att en väldigt stor del av det utbudet är ju direktförsäljning från Kina. Liksom. Det ser man ju på, man ser det. Och jag går liksom inte igång på det. Det måste jag säga.
Och de ligger kvar på plats 10. Där låg de året innan också. Sen har de droppat lite grann i andel där. Men det är ju intressant att de ligger på samma nivå som de gjorde innan de fanns i Sverige med svensk sajt.
Du, jag tänker vi kanske lämnar listan där för att hinna med några andra ämnen också. I år, en sån där grej som har poppat upp i år kan man säga, och det har kommit mycket nyheter kring det, och flera aktörer försöker lansera begreppet quick commerce.
Det är
vad tycker du om det begreppet?
Men det är spännande, och det är klart att bekvämlighet är kanske den största fördelen eller konkurrensfördelen som e-handeln har. Att du inte behöver lämna ditt hem, du kan väldigt bekvämt få produkter levererade hem till dig. Och quick commerce är ju ett sätt att göra det ännu snabbare och ännu bekvämare, att det är 20 minuter kanske.
Ja, och med quick commerce då tänker du både sådana här Foodora och sånt som levererar varm mat och sånt?
Ja, det kan det ju vara. Men vi ser ju också nu då att aktörerna kopplar upp sig med andra samarbeten, så det behöver inte bara vara färdiglagad mat, utan det kan ju vara dagligvaruprodukter eller andra produkter också.
Nej, men jag var inne faktiskt på Foodora här för att titta, och jag vet ju att där jag bor kan jag inte beställa till, men då för att jag ska träffa Buttricks här på fredag faktiskt, och då såg jag att de fanns med där, då skulle jag kolla så här, kan jag beställa från Buttricks till mitt kontor som ligger på Södermalm? Det kunde jag inte.
Nähä, okej. Var det för långt då mellan Buttricks och
Södermalm? Nu vet inte jag, det var ju bara ett exempel, jag undrar hur stor den där handeln är alltså.
Nej, men den är väl, nu lanserar man den hårt och sen får vi väl se. Jag tycker det är roligt, vi pratar på kontoret med våra yngre kollegor.
När är man ung tycker du?
Nej, men de är ganska färska från universitetet, så de är väl 25 års ålder. Och för dem är det helt självklart att man kan ligga i soffan och beställa sushi hem med en sån här aktör. Trots att man har en sushi-restaurang och ligger på andra sidan gatan, det tar 3 minuter att gå. Det är ett annat mindset. Man är kanske inte i det modet när man är i myskläderna hemma i soffan. Och då tycker man det är jättebra.
Tror du unga brukar ju oftast gå före när det gäller digital förändring. Så det är inte så där bara, om det bara är unga människor idag som utnyttjar, det vet vi kanske inte, det har vi inga siffror.
Nej, jag har inga siffror på det, men däremot så vet vi att det finns en längre trend som är att genomsnittsköpen i dagligvaruhandeln kanske har gått ner över tid. Att man handlar i mindre kassa, man gör det oftare.
Och nu pratar vi i fysisk butik då?
I fysisk butik. Uh-huh. Sen har corona ändrade ju på det lite grann när vi satt igång och började hamstra och sådär. Uh-huh. Så får vi lite undantagsår här. Typ
tre bollar toapapper när man ändå var på gång.
Ja, och en hel kundkorg med pasta.
Jag måste erkänna att det gjorde en massa pasta. Det är ju som att man skäms lite sådär efteråt.
Ja, men det kunde vi inte veta vad som skulle hända.
Nej.
Men det är ju ett längre beteende och drar man det i sin konsekvens så kanske det är så att den här yngre generationen som nästan inte förutser att de ska bli hungriga imorgon också absolut inte kan tänka sig att handla för mer än liksom nästa måltid.
Fast jag har ju väldigt svårt att se affärsmodellen här, för att jag vet ju det att de vanliga mat-e-handlarna som där ordervärdena oftast är ganska stora normalt sett. För man handlar ju för relativt mycket när man handlar mat på nätet. För då, man betalar ju alltid för frakten och sådär. De har ju svårt att tjäna pengar på det här. Hur ska du kunna tjäna pengar om folk köper lite filmjölk och smör och bröd? Och,
Ja, det är nog en jätteutmaning.
Och fraktavgifterna är ju jättelåga.
Mm. Det är spännande. Vi får ju se vad som händer om man vänjer konsumenterna vid det här beteendet. Så
sen såg jag, kan höja jag såg en restaurang här på Södermalm nu som gick ut ganska hårt. Gick ut och var tydliga med att vi använder inte en sån här quick commerce-aktör. För vi känner oss osäkra på vilka villkor människorna jobbar under som gör det här. Vi känner inte förstå för det. Ni får gärna beställa online och komma och hämta oss oss. Så att frågan är det här verkligen något vi behöver?
Ja, vi får se. Och sen har vi ju samtidigt, apropå du säger dagligvaruhandel i skärgården, så har vi också de här obemannade butikerna som är helt digitaliserade fysiska butiker. Det är också en väldigt spännande utveckling.
Ja.
Och det är klart att vi kommer nog få se nya modeller, tror jag. Och det kommer nog finnas inte bara liksom så som det har varit. Nu har ju varit ett antal format i dagligvaruhandeln vi har fått åka till under många år. Vi kommer nog se många olika lösningar på olika sätt.
Jag menar, det är ju så mycket pengar i mat, eller hur?
Ja,
även om marginalerna mycket är låga så är det ju väldigt mycket pengar. Så att det borde ju finnas, i alla fall i de större städerna. Men även på, jag menar, de här obemannade, det kanske är en större grej ute på glesbygd och mindre samhällen och sånt.
Ja, de har ju haft som strategi att gå in där den vanliga dagligvaruhandeln inte går in, det vill säga i samhällen, jag tror det är under samhällen under 3000 människor eller om det är 5000 människor. Då har den andra dagligvaruhandeln lämnat, och då har man ju lämnat ett hål där man kan gå in med en obemannad butik och göra den lönsam, därför man har inte personalkostnader på samma sätt. Men det kräver ju ändå att det är någon person som sköter flera butiker. Och det innebär att de kan ju inte ligga allt för långt ut i glesbygden.
Nej.
För det måste ändå vara ett kluster då med ett antal mil.
Nu vet jag inte, det här är ju liksom en utveckling vi ser. Men jag tänker mig att de här obemannade butikerna borde ju rimligtvis kunna bli leveranshubbar också för typ färdiga matkassar. För det blir ju ändå relativt begränsat utbud i de här obemannade butikerna.
Ja, men det gör det. Det är ju små butiker. Det är ju en form av servicehandel såklart.
Ja. Men tror du obemannat, kommer det komma även utanför, jag vet, även utanför mathandeln, tror du, eller?
Ja, det skulle det ju kunna göra. Det är ju ganska spännande om du tänker dig att du har en butik, en modehandel som ligger på ett läge där det är ganska dyrt att driva butik. Du kanske vill vara kvar där för att det är en viktigt att ha närvaro för att du ska synas. Men så tar du bort personalkostnaden genom att göra den obemannad.
Jag tänker ju direkt stölder, men jag vet inte.
Ja, och så kan det ju vara.
Mm.
Och det får vi väl se. Men de vet ju exakt vem som är inne i butiken.
Just det. Ja.
Hela tiden. Så att,
Vi kan väl i alla fall vara ganska eniga om att detaljhandeln fortfarande är stadig stark förändring.
Ja, verkligen.
Och det kommer inte bara bli så att e-handeln ökar, utan vi kommer se nya butiksformat och vi kommer se nya logistikupplägg, tror jag.
Absolut.
Där finns det utrymme. Där har vi ju sett väldigt stor förändring de sista 2 åren.
Ja.
Och där tror jag inte vi är färdiga än. Alltså.
Nej, verkligen inte. Och det som du säger, hela dagligvaruhandeln där e-handeln ännu inte är lönsam. Det är ju väldigt stora investeringar på gång där. Det ska bli intressant att se hur de faller ut.
Hur ser du hur de ska kunna bli lönsamma? Är det bara volym som det handlar om? Eller kan de förändra sitt sätt att arbeta?
Man behöver nog göra både och, kan jag tänka mig. Men det är klart att automatiseringen nu, det är väl det som man hoppas på.
Det skulle vara ytterligare ett tema innan vi slutar idag. Det är ju, för jag vet att du oftast varit ute och prata om det här med cirkulär handel och så.
Det är jättespännande. Det är en väldigt stark trend också.
Ja, hur ser trenderna ut där? Går det att beskriva dem i siffror eller i något annat?
Ja, tillväxten är väldigt kraftig.
Ja.
Och det människor ofta tänker på när man pratar om begagnat eller sådär, det är ju att det är en auktion eller att det är en sån här...
Det har vi haft länge.
Ja, thriftstore med myrorna. Eller,
ja. Men jag menar online... Auktionen har ju varit ganska stort ganska länge.
Ja, det är stort länge, absolut. Men det vi ser nu, det är ju att det är fler branscher som arbetar med det här. Aha. Elektronikhandeln kommer att jobba med det här jättemycket framåt.
Men det är väl ingen riktigt som har kommit
det är
ut
några
med
som är,
på
det
gång.
Är några som är på gång.
Är det hemligt?
Ja. och det som driver det här, det är ju flera olika saker. Dels är det en konsumentefterfrågan som finns. Men sen är det också komponenter i elektronikprylarna.
Komponentbrist, ja.
Komponentbrist och brister på värdefulla metaller. Så det blir en skrothandel också runt omkring.
Sen finns det kanske en värderingsförändring också. Att det är många människor som kanske vill vara mer hållbara än vad de är idag.
Mm.
Plus att man sparar ju pengar när man köper begagnat oftast.
Ja. Mm. Så att vi kommer nog se att det ökar väldigt mycket i fler branscher. Den här mode och heminredning har ju varit...
Det kommer komma stora aktörer inom hemelektronik som kommer börja sälja begagnat. Nästa år då, tänker du, eller?
Ja, det kan det nog vara.
Trenderna är då egentligen, för vi har ju haft begagnat men inte i så stor omfattning. Den stora begagnathandeln har ju gått i väldigt stor utsträckning via Blocket. Och då är det ju helt självadministrerat av kunderna och säljarna. Men vad är det mer? Du sa hemelektronik. Är det några andra områden där du ser att begagnat kommer?
Men jag tror konsument fortsätter nog att öka väldigt starkt. Och där har ju Facebook också varit en sån katalysator som har gjort att det är ännu
Nu finns det ju andra anledningar. Du snackar om komponentbrist.
Mm.
Jag skulle utöka en Ivar-hylla jag har, för jag har så mycket böcker hemma. Fan, då visar det sig att det finns inga Ivar-hyllplan kvar på IKEA.
Nej.
Det har inte funnits på flera månader.
Nej.
Och jag var så förvånad, för jag hade kollat på Blocket innan och insåg att det säljs inte en enda Ivar-hylla på Blocket. Är inte det konstigt? Men där fick jag ju förklaringen.
Ja, det är också spännande. IKEA har ju varit väldigt duktiga på att sätta varumärken på enskilda produkter. Det är inte bara varumärket IKEA, utan alla vet vad en
billig
är. Eketorp soffa och sådär. Mm. Och det gör att de är extremt lätta att sälja på det sättet.
Ja, det är så fast. Ja, ja.
Ja, du
så
vet
det,
vad
så
det
de
är.
Har ju bra grejer, plus att man slipper montera dem igen.
Ja, exakt. Jag har till och med en kompis som sålde en IKEA-soffa dyrare med det argumentet. Du får ju den monterad.
Smart. Ja. Så möbler kanske...
Ja, men
IKEA har ju börjat profilera sig med att de ska börja sälja begagnat.
Mm. Och sen finns det ju kringtjänster som gör det enklare också. Det finns ju företag som säljer överdrag. De syr andra överdrag till IKEA-soffor och så vidare, vilket gör att andrahandsvärdet ökar. Sen finns ju också de här företagen, de är spännande tycker jag, där CellPRN, det finns en som heter ThreadUp som är den amerikanska föregångaren, som bygger infrastruktur för det här. Det här att du packar en påse och ställer utanför dörren och så hämtar de upp det och sen sorterar de och säljer på sin egen sajt men också på andra. Men det de egentligen vill göra, det är ju att vara ett business-to-business-företag på det sättet att de kan hjälpa ett varumärke och bygga upp deras second hand.
Men det gör de väl egentligen inte idag? Eller har de
nog inte kommit igång med det. Amerikanska ThreadUp gör det lite grann. Aha. Och jag tror att det är
typ
föregångare.
De tar hand om typ Tigers andrahands...
Ja, men tänk dig att konsumenterna lämnar in då kläder och däribland finns det Tiger. Då kan ju de samla det och bygga en Tiger-butik så att säga. Och har du då ett konsumentbeteende som börjar bli att du tänker redan när du köper en ny vara att det här kommer jag så småningom att sälja second hand, då får du ju en helt annan betalningsvilja kanske, där andrahandsvärdet blir viktigt för dig. Precis som det har varit när du har köpt bil hela tiden. Det har alltid funnits en andrahandsmarknad.
Och nu får vi det på kläder också.
Ja, och kanske på hemelektronik och möbler och heminredning och sådär också.
Fantastiskt. Något mer segment som du tror kommer liksom begagnat kommer komma mer och mer?
Men egentligen på de flesta områdena kanske.
Men jag tänker att utmaningen med begagnat det är ju höga hanteringskostnader. För det blir ju mycket högre hanteringskostnader om man ska ta in ett par byxor och göra dem säljbara igen. Än om man säljer 10 000 av en modell eller något sånt. Finns det någon smart lösning där? Eller? Hur gör de här ThreadApp som du kan?
Ja, men de gör väl, de har väl automatiserat det så långt det är möjligt. Jag tror att de gör på ungefär samma sätt som Sellpy med stora liksom, sorteringshallar och försöker göra det automatiserade. Men
när det gäller
kläder,
det
är egen logistik i det naturligtvis.
När det gäller kläder så finns det ju verkligen ett värde, för det finns ju massa statistik på att folk använder ju inte sina kläder.
Nej.
Och då är det ju kanske bättre att sälja dem.
Ja, absolut.
Ja. Du, om vi ska titta lite framåt. 2022 är ju inte långt borta. Vad förväntar du dig av 2022? Ur ett detaljhandelsperspektiv naturligtvis.
Ja, väldigt mycket handlar ju nu om vad som händer med den här nya smittan naturligtvis. Kommer samhället kunna fortsätta vara öppet och så vidare?
Men om den kommer så kommer det väl avta framåt maj igen, eller?
Ja, så har det ju varit. Ja. Det har ju varit väldigt säsongsbetonat. Vi har ju sett att det är så väldigt mycket som hänger samman med hur vi rör oss och hur vi beter oss.
Ja, du började ju med att säga det idag.
Ja, när vi sitter hemma och jobbar, då behöver vi inte köpa nya kläder. Då gör vi inte det. Nej. När vi börjar gå ut och röra oss i samhället, gå på möten på jobbet, besöka kulturevenemang, ja, men då är det så mycket som snurrar omkring det. Så att det är ju väldigt beroende av det. Men jag tror att vi kan förvänta oss... Jag förväntar mig att den där smittan inte kommer. Eller?
Du är optimist.
Ja, absolut. Och då har vi ett gott detaljhandelsår framför oss, ja. Tror jag.
Men vad tänker du liksom balansen mellan fysisk handel och e-handel och så då?
Nej, men vi har ju tagit ett språng under corona och det är klart att det går inte tillbaka igen. Sen är dagligvaruhandeln lite speciell. Det är klart att den hade...
Den backade väl lite här enligt oss?
Ja, det finns lite olika siffror där, men den är inte kvar på samma höga tillväxttakt. Nej, såklart det. I alla fall.
Men vi kan väl aldrig mer förvänta oss sådana här tillväxttakter som vi har haft?
Nej, utan det har ju gjort ett språng, så att säga. Och det är klart att det man kan förvänta sig, svårigheten för detaljhandeln när en större andel går på nätet, är att vi får en större utlandskonkurrens.
Just det.
Så konkurrensen fortsätter att hårdna, så att säga. Det kan vi nog förvänta oss.
Och sen det vi precis pratat om här, begagnat. Det är klart att begagnat handeln kommer ju tränga ut nyförsäljning.
Ja, det kommer påverka vad vi köper nytt, tror jag. Det kan ju vara så att vi väljer att köpa andra saker då.
Helt plötsligt så köper vi, jag menar, det här slit- och slängmodet kanske.
Det kan vara så att varumärkena blir viktigare igen.
Ja.
Men sen en annan trend vi inte har pratat om nu som är helt fysisk än så länge, det är ju lågprishandeln.
Just det.
Som har vuxit under hela den här perioden.
Och den går inte att göra online, eller?
Alltså, det handlar väl om hur låga priser man då kan ha och så vidare. Så det ska man ska inte underskatta de där koncepten. De kommer vi se mer av, de kommer flytta in på fina gatan.
Kommer det komma nya kedjor, tror du?
Kan det säkert göra.
Och lågpris kommer flytta in på fina gatan? Sa du det?
Ja. Därför att nu flyttar det ut en del koncept från, och det är klart att alla passar inte. Dollarstore behöver stora ytor.
Ja.
Men det finns ju andra. De här danska koncepten, de passar ganska bra på Stadsgata eller i ett köpcentrum.
Tänker man, vad heter de? Tiger?
Tiger, Normal, systrarna Grene.
Ja.
De koncepten.
Varför är just dansk? Varför har det blivit dansk lågpris? Danmark är ju så dyrt. Kanske just därför.
Ja, kanske just därför. Men jag tror att de var väldigt drabbade av finanskrisen. Och där drabbades handeln också väldigt hårt.
Okay.
Och i samband med det
så kom de här koncepten.
Så kom de här koncepten. Ja.
Men kommer det komma... Vi börjar med att säga att detaljhandeln alltid växer. Men med e-handeln fortsätter att tuffa på. Kommer det inte börja bli tomt i de här shoppingcentren? Butiker. Eller kommer de kunna fylla på med nya
butiker? Jag tror att det kanske blir ett annat typ av utbud.
Mera nagelsalonger?
Ja, och det kan man ju inte fylla ett helt köpcentrum med, för då kommer ju ingen vilja åka dit. Men det kommer nog, vi kommer nog se en hel del mer lågpriskoncept, säkert flytta in. Så, och sen finns det ju en del som har som strategi att lämna de här potatisåkrarna, om man får säga det, utanför städerna. IKEA till exempel väljer att flytta in och ha sitt koncept.
Och det tror du fler kommer följa efter?
Ja, det kan vara så att fler följer efter och ser att en viss typ av handel kanske behöver ligga i den typen av lägen.
Så du tror potatisåkercentrarna kanske tappar mer än vad andra center gör?
Alltså, det skulle verkligen vara att ge sig ut på hal is och säga det, för det är ju de här centrarna som har gått bra de senaste åren, som verkligen har vuxit. Så det, jag vet inte om jag vågar säga det. Men för där är ju fortfarande, där är inte konkurrensen med e-handeln så stor, eftersom lågprishandeln finns där och dagligvarukoncepten finns där också, vilka vi har ändå handlat.
Läggs det ner några shoppingcenter?
Enstaka.
Men det är ju inte någon sån här mast. För man kan ju hitta så här intressanta bilder från USA med sån nedlagda shoppingmalls liksom. Men det har man ju inte sett så mycket i Sverige.
Nej, det har vi inte sett så mycket i Sverige. Och det beror inte så mycket på shoppingmallsen som med den demografiska strukturen på USA, där man har haft en ganska kraftig urbanisering och där människor flyttar på ett helt annat sätt.
De är rörligare än vad vi är
här, och det är det som de här döda shoppingcentren egentligen avspeglar.
Det är en demografisk effekt.
Ja, det skulle jag säga.
Ja, intressant. Är det något mer du vill lägga till för framtiden?
Alltså, nu har vi hunnit prata om väldigt mycket olika saker. Ja. Jag tror att vi har hunnit med det mesta.
Emma Enell, vd på HI. Stort tack för att du var med här idag.
Tack för att jag fick komma.
Och jag som pratar, jag heter Urban Lindstedt. Och nu är snart säsongen slut, men det är ett par avsnitt kvar. Tack och hej!